Okej, kära hockeyvänner, vi öppnar upp portarna för ett nytt NHL-pulsavsnitt med mig, Adam Johansson, Eversports Uffe Bodin och Viaplays Jonathan Lindqvist. Vi är mitt i den första rundan, det brinnande slutspelet. Äntligen är vi igång, Uffe.
Ja, man får hämta andan ibland. Det har varit en del rätt intensiva matcher och intensiva dagar. Det blir så sjukt mycket hockey här de här första veckorna när det spelas så mycket. Plus att det är ganska viktiga matcher som spelas här hemma också. Så man är ju, man har lite att titta på om man säger så.
Mm, minst sagt. Men inte ett NHL-puls utan ett födelsedagsbarn från NHL-världen. Jonta, idag 24 april, när vi spelar in, fyller Chris Letang år.
Oj!
Chockade att han fyller år?
Ja, exakt. Han känns ju evigt ung. Han är ju äldre än man tror. Han är ju 30, ibland 36 nu. Eller 35.
Stämmer. 36.
Han är väl en av de snabbaste gamla spelarna ännu väl. Det är lite som Marcus Johansson. Jag tänkte på det här här om natten, han gjorde det snygga målet och han hade någon annan rush där också. Jag tycker det är otroligt fascinerande med spelare som är över 30 som fortfarande är snabba.
Ja, då tänker jag på andra. Jag tänker på Dan 16 i Växjö då, Uffe. Nu vet jag att Jonte inte sett så många SM-finalsmatcher, men alltså den gubben håller än rent skridskomässigt i alla fall.
Ja, precis. Men det är ju någonting med de här lite mer så här, småväxta spelarna. Alltså de på något sätt, de håller ju längre. Antagligen för att de inte har blivit liksom manglade så mycket heller. Men han har ju ett bra klipp i steget, alltså. Det får man igenom. Sen så kan jag tycka att de har förstört sitt powerplay lite grann med att ha honom inne där på den positionen. Men det är en annan diskussion vi kan ha en annan gång.
Det kan man ju säga om Crystal Tang också. Är inte han den offensivt bästa, sämsta PP-backen?
Va?
Ja, men han är en offensivt väldigt bra back. Men jag tycker att han är inte så bra i PP.
Du menar att han levt på sin omgivning där, eller?
Nej, men mer att jag tycker att det där powerplayet har funkat bättre när det har typ Justin Schultz eller alla andra backar. De har inte alltid använt honom som första alternativet, även när han har varit frisk. Och jag vet inte vad det är, om det är att han är liksom lite för ambitiös med pucken ibland och vill göra för mycket, men och de har inte varit särskilt bra i år heller när de inte haft jättemånga andra alternativ, möjligtvis Jeff Petrie, men ja, det kanske inte vi ska prata om, vi ska, ja, det är alltid en grej som har slagit mig, men okej, Letang då. Letang är ju
ja, men jag gillade formuleringen där i alla fall, vad sa du för någonting? Den offensivt bästa
sämsta då, PP-backen.
Sämsta PP-backen. Okej, okay, ja, men,
ja, men det finns ju några sådana, alltså det är som jag försöker komma på, det finns ju några forward som är så där också. Typ Nikolaj Ehlers. Känns som att han kan inte vara så bra i PP. För att han får aldrig spela första PP. Fast han är typ Winnipegs bästa forward i 5-5.
Kanske för att han också är för snabb för sitt eget bästa ibland.
Ja. Ja, exakt. De faller lite i samma kategori där. Och så är de ju ganska korta, bara två också. Han och Letang också. Så att det,
några tips här i framtiden, hockeyspelare, var inte kort eller för snabb, för då kommer du inte kunna spela powerplay.
Men du kommer spela länge däremot, och vara,
ja,
snabb länge.
Exakt.
Så det är ju som man får väga mot honom.
Pengar under din karriär.
Ja, det är ju nästan,
ja, men,
bättre.
Uffe, tre Stanley Cup har han ju, och över 1000 NHL-matcher nu, men ett kontrakt till 2028, 36 år gammal, och vi vet att han hade ett tufft fjolår här bakom sig, eller i grundserien i alla fall, med bland annat en stroke som han drabbades av. Var ser du honom egentligen i den backhierarki som finns i NHL? För tidigare har han ju varit en topp 10-back, men var befinner han sig någonstans just nu?
Nej, men det är klart, han var ju svinbra i fjol. Men alltså, det är klart att hälsan, ålder, det är saker som börjar komma i kapp, och det gäller kanske hela Penguins. Liksom, att de är ju byggda med en väldigt gammal kärna nu, som vi var inne på i föregående avsnitt också. Och jag vet inte, det känns som att det här kan gå illa potentiellt. Det är sjukt imponerande att han har nått 1000 matcher som han ju gjorde nu här på slutet. För att bara baserat på vad han har gått igenom skademässigt i sin karriär. Det här var väl hans andra eller tredje stroke. Vilket är aldrig hört talas om en så ung person som har fått det tidigare. Och det kanske borde få honom att fundera ett extra varv, om det verkligen är värt att och satsa vidare på det här. Men ja, det känns vanskligt för Penguins del. Och Letang är väl en del av den problematiken just på grund av ålder och de andra faktorerna vi har räknat upp här.
Ja, alltså jag tror att han kommer att köra. Han är, Letang är ju känd för att vara en av de alltså, mest ambitiösa spelarna när det kommer till fyrspinten och sånt där. Och jag vet inte, men det här året var speciellt, som du var inne på, för han fått sin andra stroke. Hans pappa gick bort under det här året också, så han har haft ett väldigt tufft år. Om man kan förstå att det har påverkat resultaten. Så att jag, vi får se, jag kan se honom hålla ett tag till. Däremot, han är väl en av de här, han har ju aldrig vunnit Norris Trophy, men har sen sina kappringar. Han är väl en sån där Hall of Fame eller inte diskussion. Jag vet inte om han är det. Han är nog en Hall of Famer för mig. Vad säger du för?
Ja, det känns som att han landar där i gränslandet. Men jag tror i slutändan, han är väl ingen som kommer att komma in något av de första åren. Men jag tror att med tiden så kommer nog folk uppskatta mer liksom vad han har gjort och vad han betydde för det där laget. Men det var bara intressant det där du nämnde om hans, liksom att han är så, han äter väldigt nyttigt och är fysiskt ändå liksom så här, tar hand om sig själv väldigt väl. Det var någon som jämförde honom med en MMA-fighter. Och det kan ju vara på gott och ont liksom, för att folk i den branschen, de är ju ruskigt hänsynslösa mot sina kroppar. Och det är väl kanske också en sån grej som passar in på Letang såklart i det här fallet.
Hörde, vi ska inte glömma bort att Anton Lander fyller 32 år idag också, 24 april. Uffe, ja, du njöt av det, Jonta, det är ju härligt att höra.
Absolut.
Det skulle kunna vara en fjärde, tredje center i ett VM-lag här i Tammerfors. Det funderar jag på.
Ja, alltså han har ju definitivt de kvaliteten att kunna axla en sån roll. Så jag vet inte, liksom, vad skulle man kunna få från NHL som trumfar det han gör egentligen?
Men så här, jag tror Sam Hallam och Stefan Klockren, när jag pratat med dem, har sagt att de vill ha en europeisk stomme, alltså svenska spelare som antingen tillhör svenska NHL eller SHL. Så jag kan tänka mig att botten sexan på forwardsidan och kanske botten tvåan på backsidan kommer vara backar ifrån dem, eller spelare från de här ligorna. Och sen att man kryddar från NHL egentligen.
Ja, och det där är ju alltid en intressant diskussion. Liksom. Hur mycket skiljer det mellan en svensk toppspelare i SHL/NL kontra en inte lika framstående spelare, svensk spelare i NHL? Och där är det nog ganska hårfin skillnad. Och så ska vi veta att ja, den här turneringen spelas på stor is i Europa. Då blir det också en sån här diskussion, liksom, vad... Ja, men jag kommer inte på något bra exempel nu, men ta någon svensk spelare som kanske inte är så jätteframträdande där borta. Liksom,
ja, men Rasmus Asplund mot Anton Lander.
Ja, och då är det ju ändå ganska klar fördel till Anton Lander, skulle jag hävda.
Ja, men vissa kanske bara säger att Rasmus Asplund, NHL-spelare, gjorde ett bra VM i fjol. Klart att han är given för en sån som Anton Lander.
Ja, men då får man ändå jämföra. I fjol hade ju Rasmus Asplund en riktigt bra säsong. Och då var det ju liksom inget snack om att han skulle med till VM. I år har han ju verkligen haft det mycket tungare. Tappa sin plats i Buffalo och bli tradad till Nashville. Där blev inte heller liksom kuggad i till 100%. Så att man får ju ta... Det är klart att har man haft en bra säsong i NHL och kommer med en bra form, då är det en sak. Men har man inte det då... Och det kanske det misstaget som har gjorts lite tidigare år, kan man känna ibland att de har till viss del bara plockat NHL-spelare för att NHL-spelare, utan att ta hänsyn till vad de egentligen har levererat och i vilken roll de har gjort det.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu, gubbar, tycker jag att vi ska ta på oss den kappglasögonen. Vi börjar med den här matchserien. Boston mot Florida. 3-1 just nu till Bruins. Giganten från grundserien. Och Jonta, Linus Ullmark, det var all in på Lundqvists mode här i natt. Slåss med Kachuk och han var helt levrad.
Ja, han spelar med mycket känsla. Jag tycker man ser det i vissa räddningar. Han hade någon räddning, han liksom kastade sig över matchen innan, så försökte han på en sån här väderkvarns snurr. alltså typiskt såna här inspirerade räddningar. Och det är ju, alltså, han spelar nog med ganska mycket känslor just nu, och det där är alltid en balansgång. Man vill ju, alltså, ett tag kändes som att det var ett in att målvakter skulle vara mer eller mindre robotar och alltid spela lugnt och fint och sådär. Nu tror jag att det där har ändrat lite grann. Jag upplever när jag pratar med målvaktsmänniskor att man inser att vi måste ha kvar liksom, vad ska man säga, spelsinnet och människan i det här också. Och det tror jag det man ser är att Linus är taggad liksom. Skulle jag tro. Och sen är det en balansgång liksom. Men det får inte bli för mycket för en målvakt heller, att man blir för investerad. Då kan det ju såklart spela över.
Ja, Uffe, en liten trend här den här säsongen i alla fall, att det är fler och fler målvakter som vill släppa både stöt och handske för att...
Du menar fler än galningen i St. Louis alltså?
Ja, men det känns som att det är några ändå. Marc-André Fleury hade väl någon match här i grundserien då han ville
slåss med Binnington.
Ja, det brukar vara Binnington som ligger bakom det mesta, en känsla av att
det roliga med Fleury var att han hade ju snackat med sina lagkompisar där att han ville ha en fight eftersom han inte har någon. Och föga förvånad så kom ju läget mot just St. Louis när Binnington stod, men det blev inget av det.
Nej. Men Uffe, är det så att vi ska räkna in Boston till nästa runda, eller alla vi tre hade ju dem vidare till kvartfinal?
Ja, det finns väl egentligen ingenting som talar för att Florida ska vända det här såklart. Så det kan man nog göra. Det är väl, alltså så här spelmässigt så ändå, nu rann det iväg lite här sent igår kväll, men jag tycker ju att Florida har stått upp ganska bra mot Bruins. Så spelmässigt, så jag menar, om man tittar på inledningen av matchen igår, det var ju ren kanonad. Jag tror att Florida hade väl 11 skott på mål, och då var Ullmark riktigt bra innan Bruins ens fick sitt första skott. Och sen får ju de ett powerplay i mål direkt, och det är väl en ganska stor skillnad i lagen emellan, den här effektiviteten som finns där ändå, trots att Bergeron inte spelar och Krejci är också borta. Så de har ju en jäkla fin bredd där, framförallt nu efter liksom förstärkningarna de har gjort under säsongen också. Så det ser bra ut för Boston.
Nu inser jag att jag sa kvartsfinal. Nu jobbar ju svenska slutspelstermer här. Men Jonta, det är väl åttondelsfinal egentligen om man ska titta till slutspelsträdet?
Det är det.
Att de ja.
Bra förtydligat.
Jag kände att jag ville bara förtydliga för alla lyssnare.
Det roliga där var att du kände att du behövde fråga mig att det är väl åttondelsfinalen.
Jo, men jag blev så osäker så har jag inte framför mig. Ja. En annan 3-1-serie som vi har just nu, det är Carolina New York Islanders. Och Jonta, du har ju följt den på nära håll här under helgen. Och jag vet att du var imponerad av Islanders och deras fysiska spel. Men trots det så är Carolina så var en 3-1 just nu.
Oj, det gick om ett klipp också. Jag undrar om ni hörde sin spelning. Ja, så är det. Islanders gjorde en jättefin första hemmamatch där. Och de är ju... Alltså, det är ju tråkiga Islanders och allt det där, men jag tycker att det är tvärtom. Det var så sjukt kul att se ett lag som Islanders som bara spelar någon sorts gammal hockey. Det är ju verkligen dumpa, smälla, köra. Och det vore ju tråkigt om alla lag i hela ligan spelar så, men såg Mark Lazarus på The Athletic skrev en krönika som var ganska smart på det här temat att det är bra med en skurk. Det är bra med något, det här laget som typ ingen tycker om.
Och det är
det kanske kan vara en jämförelse. Ja, men det behövs ju sånt i underhållningssammanhang. Så att Islanders är bra, det är ju verkligen ett lag vi har sagt förut som har maximerat sina talanger. Carolina däremot, nu är de på väg vidare från den här serien, så ja, jag trodde ju på dem som inte Stanley Cup till sina säsonger, men det ser tungt ut. Nu tror jag för att de skulle åka ut mot Islanders också, så att jag är ju väldigt svävande i mina olika tips här.
Otroligt skeptisk mot Hurricanes, ja. Så Uffe kanske ska ta över det här.
Nej, men alltså, det jag ville säga, anledningen till att jag ändrar min första utspelet är ju skadorna på Svechnikov och Pacioretty. De har inte den här udden, Teräväinen försvinner också. Nu tappar de Jack Drury, rooken här senast, jag får se hur det är med han, men de har inte så mycket punch. Sebastian Aho, visst, han gjorde ett par pinnar senast, men jag vet inte om det räcker liksom. Och jag har inte varit så imponerad av honom när jag de här matcherna sett heller, så att... Mm.
Jaha, då Uffe tar över här då, så får du förklara men, för Jonta varför Carolina kommer vinna Stanley Cup.
Ja, det kommer de inte att göra. Ja, men jag är inne på exakt samma spår. Jag tycker att de liksom, de har ju det här spelsystemet som gör dem otroligt svårspelade. Men precis som i fjol, det de föll på då var ju den här bristen av offensiv punch. Och det var ju därför de gick ut och skaffade Pacha Reddy och gjorde vissa förstärkningar här under sommaren. Brent Burns för den delen, men... Med de här skadorna som har blivit nu så ser det ju jäkligt tunt ut. Och man kan ju liksom inte räkna med att de här killarna de har plockat in, att de så här, som kommer underifrån. Jag menar, Jesse Puljärvi kommer ju inte att helt plötsligt bli en 20-målsskytt bara sådär. Så att, ja, visst, de kommer att ta sig vidare härifrån. Men vad händer i nästa runda när de antagligen får möta New York Rangers eller något lag som faktiskt tar... Ja, men en bättre offensiv än vad de har. Och jag vet inte heller. Alltså, Antti Ranta, han var bra igår liksom. Men jag vet inte om han och Fredrik Andersen 2023 känns som ett målvaktspar som du går hela vägen med heller, om jag ska vara helt ärlig.
Vi sätter en bock vid två matcher på östsidan när vi nu tar oss till Toronto mot Tampa. 2-1 just nu när vi spelar in. Det här förändras ju väldigt snabbt med tanke på att de möter varandra nu den här natten mot tisdag eller onsdag eller vad det är för dag. Det är måndag. Ja, det är den här slutspelsbubblan man lever just nu i. Alltså så här, jag är inte en slagsmålsvurmare överhuvudtaget. Men när två storstjärnor, affischnamn, går head to head som Austin Matthews och Steven Stamkos gjorde här om natten, Jonta, då händer det någonting inom mig.
Ja, men alltså det där är speciellt. Jag kommer ihåg när Jonathan Taves och Ryan Kessler slogs 2015 var det ju. Det var mitt första slutspel. Och de hade ju en otrolig konferensfinal då, Anaheim och Chicago. Och det var elektriskt, alltså, för att prata lite svengelska, att få uppleva en sån grej på plats. Det är samma liksom, frågar du någon, helt ärligt, om du tar Dead Puck eran från 97 till 04, så är ju typ det mest ikoniska ögonblicket alla kategorier i Ginlas och Cavaliers fight i finalen 04. Jag vet, helt ärligt, skulle ni komma på något enskilt ögonblick som folk poppar upp på näthinnan före det?
Ja, enbart slutspel nu, eller?
Nej, grundserie också.
Ja, men Lemieux comeback, förlåt. Ja.
Men seriöst, alltså, ja, de där grejerna du räknade upp, Jonta, det var ju riktiga slagsmål. Det här, vad var det ens? Jag menar, Matthew står och plockar upp klubbor från isen och typ Stamkos ska gå fram och typ börja puckla på dem. Det var ju inte ens ett slagsmål. Alltså att Austin Matthews ens får 5 minuter för fighting för det där. Jag vet inte, det känns...
Ja, men vevar du 4 eller 5 gånger, då anser jag att det är ett slagsmål.
Men han har ens kastat av sig handskarna. Här. Jag vet inte, jag tyckte inte ens det var...
Ja, det var ett svenskt slagsmål, det är därför jag uppskattar det så mycket.
Ja, okay.
Köper du, Uffe, Kjellansk Kiefs resonemang, som jag läser inte direkt det citatet, ja, men parafraserat liksom att det här var bara Tampa som visste att Kutjov kommer åka. De kommer inte ta en till två. Nu tar vi de här då.
Nej, men jag tror definitivt att Stamkos visste vad han gjorde. Sen om, vad var det, Sheldon Keefe kallar det att de manipulerar domarna. Det kanske tar ett steg för långt. För det var nog mer liksom känslomässigt där efter liksom points. När han hade åkt på den där smällen från Morgan Riley. Men alltså det är klart. Jag tror definitivt att Stamkos är så rutinerad. Att han liksom vet att ja, men här kan jag få med mig en... Austin Matthews ute i 5 minuter. Det är väl en ganska bra trade-off ändå. Men jag tycker nästan det roligaste med den där serien är väl att tränarna börjar liksom käfta. Och nu var det till och med, jag vet inte om ni såg igår, att de hade ju filmat Kyle Dubas när han stod och skrek på Tampa-fansen. Det var ju så här också. Det var då man inser att shit, det är mycket som står på spel här nu. För att man har alltid tyckt att han har verkat vara som korgosse. Och så står han där och skriker svordomar till fansen alldeles nedanför deras lounge där. Det var lite befriande att se faktiskt.
Alltså på tal om den här ilskan. Jag tycker att en grej med Sheldon Keefe som är rolig, att han ser ofta ut som att han är så arg så att han håller på att tappa det. Alltså att han typ ska börja grina. Alltså så här verkligen arg.
Det är bra imitation av Sheldon Keefe där. Jag kan tänka mig att det är så han låter på tränarbänken. Men Jonta, den här tredje matchen, det känns väl som att det kan faktiskt avgöra den här seriens utgång. För jag tänker att Tampa var ju det klart bättre laget, men ändå är det Toronto som vinner den. Och de har skaffat sig det här överläget just nu i serien.
Ja, det tänker jag inte drista mig till att säga att det är så. För att den här känns fortfarande öppen. Tampa är väl ett av de lag som på grund av det resultat de har tror jag att kan vara tryggast i Stamkos pratade om det efteråt, processen över resultaten liksom, att vi gjorde rätt saker, vi hittat sätt att hantera dem och spelar vi så här igen så vinner vi nog. Så jag tror att den här är långt ifrån över. Jag säger lite som jag sagt förut att man ser på Tampa hur sargade de är. Jag tycker att jämför man Tampa med nästan alla andra lag i det här slutspelet så ser Tampa ut som att de spelar i en conference-final. De är liksom, de gnuggar sig fram, försvinner spelare. De spelar på ett sätt för att bara hålla sig flytande. Och man märker att de är lite hadda liksom, men
de spelar som om de hade spelat 350 matcher de senaste tre säsongerna, typ, vilket de har gjort.
Exakt, så jag är väl inne på det jag har sagt förut, att jag har svårt att se att de ska orka hela vägen till final igen. Men de kan nog vålla lite problem för det här Toronto-laget, även om Toronto är bättre. Och sen ska vi också säga att Samsonov, tyckte jag, såg lite svajig ut i inledningen av den senaste matchen. Nu räddade det ut sig, men där finns det också ett frågetecken.
Gör inte det för Vasiljevski också? Man har ju gått och väntat på att han ska liksom leverera och ha den här matchen, liksom sitt statement game när han egentligen vinner åt dem. Jag tycker han har varit, jag ska inte använda ordet medioker, men jag tycker inte att han har varit sig själv riktigt.
Ska vi säga mänsklig?
Mänsklig, ja precis.
Det är väl det ordvalet man brukar ta när det är monsterösa målvakter som aldrig är dåliga. Sen dippar de lite grann, då blir de plötsligt mänskliga.
Mm. Bra då, blå spaning.
Ja, men så här. Sheldon Keefe pratar om att, vad var det du sa Uffe? Att han
manipulerade
domar. Ja. Tänk att han står där som en manipulerad domar, då så han på tappar det. Det kan du se framför det.
Ja, återigen väldigt bra Sheldon Keefe imitation här. Bra Jonta. Men jag har noterat det att även Rod Brindamore och Leon Draisaitl har kommit med en del domarkritik här. Och nu är jag ju så otroligt trött på den domardebatt som har varit här hemma i Sverige, som har varit helt överdriven också. Jag tycker att de har fått alldeles för mycket skit, domarkåren här i SHL och Hockeyallsvenskan. Men Uffe, märker vi där borta i NHL att det ändå är några som trycker till rättsskiparen för att kanske vinna någonting i matchen och kanske få med sig lite domarfördelar?
Det finns väl lite Garpenlöv-tendenser där också. Det får man ge dem. Nej, men alltså Rod Brindamore är ju han är ju ökänd för att ligga på domarna, och han har väl fått betala x antal 100 000 i böter genom åren här sedan han blev headcoach för Hurricanes, just på grund av att han inte riktigt kan hålla igen. Och det var väl därefter när Tervainen fick den där slashingen av Jean-Gabriel Pachot som han var ut senast liksom. Och då har ju de ändå fått den stora merparten av powerplay-situationen i den serien. Så att, och sen det är klart, Sheldon Keefe vet ju vad han gör. Jag menar Tampa, rutinerat gäng också. Så att, det är klart, det blir en del av det här spelet liksom. Men jag kan väl ändå känna någonstans i NHL att det görs med lite mer finess kanske, om man ska drista sig så långt, än kanske i Sverige där det blir mer så här frontalattacker ibland från tränare och spelare.
Men det handlar inte om att det sällan leder till konsekvenser här hemma. Det är ett gult kort som visas.
Ja, precis. Ett gult kort där är 25 000 dollar i böter. Så det är klart att det är en viss skillnad, givetvis. Men ja, man önskar ju någonstans att det kunde bli lite mer, eller att det kunde bli som i NHL där ändå domarna har en högre status, och det jag åtminstone upplever utifrån sett, att det här fokuset som vi har hemma i Sverige på domarkåren inte är på samma nivå.
Ja, alltså jag måste säga att den är riktigt trött, och jag tycker helt ärligt ofta att det är en ganska platt analys när man så här inte orkar se helheten. Då är det väldigt lätt att peka på domarmisstag. istället för att säga att ja, okej, domaren gjorde bort sig här, men det är också 15 misstag av ditt lag i den här matchen som kunde ha ett annorlunda. Och det, Adam, vi satt, jag tog den här frågan när vi satt i ett litet gäng efter Modo och Djurgården på Hovet i fredags, att frågan jag tycker man ska ställa sig när man kollar på en hockeymatch, det är hur många misstag man kan förväntas av domarna. För det där är en helt orimlig grej, tycker jag. Att jag upplever att många som tittar på hockey eller jobbar med det går in och tänker att ja, men domarna ska inte göra några misstag. Och varje misstag som görs är liksom, det är oacceptabelt att man missar det här. För det var en utvisning eller det var ett mål eller vad det nu är. Men ingen går in och kollar på en match och tänker att ja, den här målvakten ska inte släppa in ett enda mål. Den här backen ska inte tappa en enda markering. Alltså vi vet ju, framförallt om man då pratar i Sverige och till exempel om vi pratar den här hockeyallsvenska finalen som vi pratar efter. Det här är allsvensk nivå. Spelarna kommer göra misstag. Och någonstans måste man kanske tänka att, jag ställer ju den konkreta frågan till min polare i det här samtalet som jag hade av honom, att ja, men vad är rimligt? Hur många misstag, en siffra, kan man förvänta sig av domarna per match? För det är inte noll. Man får inse att det kommer komma 3-4 missar på en match. Och det tycker jag att folk glömmer bort. Att så kommer det vara varje match. De kommer aldrig ha en perfekt match.
När den där polaren inte kunde svara så sa jag siffran 4. Det kändes rätt i magen, tycker jag. Att de får 4 misstag per match. Sen är en annan sak som jag tycker blir bizarr här hemma i domardebatten. Det är att det hela tiden ska jämföras med vad som hände i de tidigare matcherna i till exempel en kvart eller CM eller finalserie. Att okej, men det där misstaget hände ju då. Nu måste de rätta till det i den här matchen. Och jag tycker varje fight lever ju sitt eget liv på något sätt. Om man pratar om att det ska finnas en regelbok, men det är fullständigt skitsnack. Alltså jag förväntar mig att domarna, de ska vara matchledare där ute på något sätt och känna av pulsen och tryck från läktare och var matchen befinner sig rent tidsmässigt också. Alltså du tar ju inte en hakning i andra minuten i första perioden på samma sätt som du gör i ett förlängningsspel till exempel. Och jag är helt fin med det. Så att det finns en regelbok, det är strunt snack helt enkelt, tycker jag.
Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig till 100%. Och det är, jag tror att så här, jag upplever så här i Sverige, man ska vara helt ärlig, att domarna har bara blivit någon så här liksom spotkopp när fans är frustrerade för att deras lag inte presterar. Då är det så lätt att bara ta till liksom den här yttre syndabocken och liksom så här kasta skit på, för att ja, man är inte lika benägen liksom att göra det mot det egna laget trots att de har haft en dålig prestation. Så jag upplever oftast att det här är resultatet av någon slags frustration gentemot det egna laget eller mot resultatet, och så vill de bara hitta en, ja men någonting att lägga skulden på. Då ligger ju domarna nära till hands liksom, bara ja men överlag i vårt samhälle är det inte så här att liksom folk har frustrationer och behöver på något vis bara hitta sätt att få ut dem på. Och då kan det liksom riktas mot vad som helst eller vem som helst.
Men handlar det inte lite om det här också, att hockey är en ganska svår abstrakt sport att förstå sig på ibland? Alltså rent taktiskt och varför saker händer. Alltså det är ju slumpartat många gånger. Medan en domarinsats, att du kan se att okej, där missade han den där checking to the head eller den där utvisningen som borde ha lett till ett powerplay, att det blir mycket mer konkret, och då är det lättare att hänga upp sig på sådana saker än till exempel varför Djurgården var svaga i sina uppspel som ledde till att Modo kunde vinna den matchen. Alltså den analysen är mycket mycket svårare att göra, och då handlar man mer på de här enkla slutsatserna.
Ja, alltså tänk dig själv om vi skulle sitta med, säg varje 2-1 som inte blir mål. Och så ska vi sitta där frame by frame och bara, skullarna passa där. Och då han försökte flippa den här. Tänk om han hade gått mellan benen på backen istället. Alltså, det är helt för det är så sitter vi med domslut. Vars tar den här tacklingen egentligen? Alltså det är, ja men alltså det är så här, jag tror inte man förstår, och det ska jag ärligt säga också, att bara, om jag tänker skillnaden när man har jobbat och man sitter uppe på pressläktaren högst upp kontra att komma ner och jobba på isnivå som jag gjort några gånger också. Ja, det är helt overkligt hur fort det går. Och att sitta liksom med tv-bilder eller högt uppe på läktaren och tänka att det där är ju uppenbart. Alltså det går så sjukt fort. Och jag säger alltid, jag är imponerad att de tar så mycket bra beslut som de gör.
Exakt.
Jag menar, visst de jobbar ju med det här och det är ju deras jobb, men alltså det är imponerande, alltså otroligt imponerande.
Vissa har ju inte det här enbart som sitt jobb heller, utan kombar med ett civilt arbete också, framförallt några domare i Hockeyallsvenskan, ska vi tillägga också. Hörni, vi släpper den här domardebatten för nu i alla fall. Vi kanske kommer återkomma till den längre fram i Stanley Cup-slutspelet om det blir några situationer värda att highlighta. Sista serien vi ska ta från öst här, det är ju den mellan Rangers och Devils. Just nu är det en 2-1 för Rangers. Och vad känner du här egentligen, Uffe? Är det deras slutspelserfarenhet som finns inneboende i Rangers som hittills har varit gjort att de har trumfat här? Jag tänker Devils, det är inte så många slutspelsfighter totalt ändå i den laguppställningen.
Nej, men jag tycker vi var nog på det ganska tidigt där när vi gjorde vår analys inför. Liksom att de är rätt blöta bakom öronen fortfarande en stor del av det här Devils-hänget. Jag tycker det syntes i första matcherna. Liksom, det var ganska naiv hockey och gick bort sig rätt tydligt. Och jag menar, alldeles för mycket utvisningar också där Rangers verkligen har straffat dem i powerplay. Jag menar, Chris Kreider har varit den bäst framför målet där. Alltså vilka sjuka styrningar han gör ibland. Men också väldigt viktigt att de gjorde det här målvaktsbytet. Det kändes ju lite så här, liksom skicka in sin tredje slips här i Akira Schmid, men det är väl också någonting som har känts väldigt så här, Vitek Vanecek, alltså han känns ju inte som den där målvakten som du går långt i ett slutspel med, om jag ska vara helt ärlig. Och det kanske inte Akira Schmid det heller, men jag tror det var bra att de fick till ett byte i alla fall och testa någonting annat och känna liksom att vi kan dra på de här nu, men att det här ska gå längre än till 6 matcher, jag vet inte. Det känns som Rangers är lite för tunga och lite för liksom, rutinerade för att släppa iväg det här nu.
Ja, alltså, och då sen ser man ju också en grej här. Att, jag menar, jag tror att Rangers, även utan sina stora deadline-värvningar, hade kanske gått och vunnit den här serien. Men här ser man ju lite hur man tänker med den här typen av värvningar. När vi ser till exempel Patrick Kane ta över match 2 var det. Han var så bra. Eller var det match 1? Nu blandade jag ihop det. Match 2, tack. Och det är ju en lyx man kan ha. För att man ska komma ihåg, menar, vi pratar om slutspel, vi pratar om kollektivet och allt det där. Men stjärnorna är så viktiga. Vi kommer ju komma till Colorado sen, men deras senaste match när liksom Makar, Rantanen och McKinnon bara tar över. Och det är skillnaden. Och till och med Andrew Cogliano sa det efter matchen. Det är intressant att en spelare säger att det är de här tre som är skillnaden. Det är vårt lag liksom. Att ha dem. Och det är alltså i slutspelsmatcher, det är jätteviktigt med kollektivet. Vi är inne på Carolina liksom, som får sina resultat tack vare det nu. Men den här X-faktorn är så viktig om du ska gå långt. Att ha någon som kan göra saker som andra inte kan.
Såg jag fel eller blev Chris Kreider Rangers bästa slutspelsskytt genom tiderna för några dagar sedan?
Ja, men det är sant, han blev det. Jag blev rätt förvånad ändå, måste jag säga.
Ja.
Just med tanke på hur många stora spelare den organisationen har haft ändå. Ja, men skapliga slutspelsframgångar genom åren. Så det är, men ja, imponerande.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Okej, då ska vi resa över till västsidan och Jonta touchade lite lätt vid Colorado Kraken-serien. Och du sa det att okej, i match 3 då var det storstjärnorna som var tungan på vågen och den stora skillnaden mellan de här två lagen. Men jag vet inte vad du känner, Jonta, men Kraken har stått upp rätt bra ändå så här långt.
Ja, det har de ju. Kraken är ju ett bra lag och de är ju egentligen... Det här är ju en serie mellan två ytterligheter. Det är väl typ det bredaste laget i slutspelet mot ett av de mest framtunga, får man väl lov att säga. Colorado har ju tappat lite bredd. Framförallt nu så är de ju, jag vet inte om Menesjuskin och Landis går borta. Det är kanske mer spets än bredd som försvinner, men egentligen. Men de är ju väldigt beroende av sina toppspelare. Så det blir ju en serie mellan två stilar på det sättet. Men Kraken är... Alltså det är lite grann som St. Louis har varit. Även Vegas. innan de började verkligen gå ut och jaga storvilt. Men de här lagen som har 3-4 bra kedjor som bara kan mala och rulla, det är en framgångsfaktor. New York Islanders också, som har ju 2 konferensfinaler här 20 och 21, är ju ett jättebra exempel på det. Och det kan bära väldigt långt i ett slutspel. Om vi räknar in St. Louis där, så kan det också bära hela vägen. Men generellt sett så brukar det inte räcka hela vägen.
Alltså, så här, så här, jag vet, Kraken är ju vårt nya hatlag. Det har vi väl bestämt oss för, va?
Mm.
Så var det så. Mm. Men Uffe, Kraken är ju också det lag som har höjt sig allra mest rent poängmässigt från en säsong till en annan. De hade 60 pinnar i grundserien fjol, 100 nu i grundserien. Alltså man glömmer bort det, tycker jag lite grann, att det var faktiskt ett 100 poängslag den här 22-23 säsongen.
Det var ganska många lag. Det var ganska många lag som hade över 100 poäng också, ska vi kanske
så
lägga till.
Så blir det när man har en påhittad förlorarpoäng.
Nej, men så här, har vi snackat för lite om det? Det var dit jag ville komma med det där resonemanget.
Ja, men alltså på sätt och vis. Jag är med på vad Jonta menar. Liksom, och det är inte det sexigaste lagbygget. Det har väl diskuterat tidigare också. Men ja, jag tycker kanske att de har fått för lite respekt totalt sett. Det som jag tycker är så imponerande med dem, det är att de har byggt liksom 4 producerande kedjor. Vilket man inte ser faktiskt i NHL jätteofta ändå. Liksom, att man hittar... att man kan stoppa in en Daniel Sprong i fjärde kedjan och i princip han gör 20 mål. Där har de ju lyckats verkligen med att bygga upp ett lagbygge som, utan att vara liksom spetsigt, så har de ändå liksom hittat någonting som leder dem till framgång. Och det kan jag vara imponerad av. Sen, inte det roligaste laget att titta på i ligan, helt klart. Man ska dra Växjö liknelser här, men
ständig hackkyckling,
precis. Men samtidigt, som jag inte är inne på, det är svårt att se att det här ska leda längre än till liksom en slutspelsplats i det totala, just på grund av de bristerna som ändå finns där. Så jag menar, det är kul för hockeyn i Seattle. De har ju verkligen bidragit med någonting till NHL, skulle jag säga. Jag menar, det är en organisation som redan nu drar in väldigt mycket pengar till ligan. Så att de har ju ändå på något vis lyckats
både
väldigt bra.
Både Coachella, AHL-laget och Kraken i NHL.
Ja, precis. Ja, men Coachella, vad heter de? Coachella Valley Birds eller vad det nu än är. Liksom, alltså det är imponerande och visar ju att det finns en sprängkraft i nya marknader i NHL. Och jag tror att det är därför vi kommer säkert att se fler expansionslag i NHL på sikt. För att det finns fler sådana här marknader i Nordamerika som egentligen bara väntar på att bli exploaterade.
4 producerade kedjor så har också. Dave Hackstall har kanske rest till Göteborg och haft studiebesök hos Roger Rönnberg. Frölunda-modellen, Jonta.
Ja, det tror jag också.
jag har ju faktiskt varit, jag vet inte om jag berättade förut, men jag har ju varit fluga på väggen när Dave Hackstall var i Stockholm och hängde med Rickard Grönborg under
just
en turnering.
Det kommer jag ihåg att du gjorde.
Det var lite intressant, fick lära känna honom lite grann.
Ja, vad fick du för intryck då?
Ja, men så här, då kommer man ju från... ja, men jag får ju ta kontext liksom. Jag hade ju ingen positiv bild av honom givet liksom hur det hade gått för honom i Philadelphia Flyers. Så det här var ju bara några månader efter att han hade fått sparken. Liksom. Så att jag gick väl in där och undrade vad det här är för snubbe egentligen. Men det man slogs av, och det tror jag Jonta kan skriva under på också, liksom, som har varit i de här miljöerna, att alltså sjukt, vilket driv de här människorna har. För alltså passionen för hockey, den är ju stor överlag liksom, hos, jag menar, folk vi... så här, umgås med generellt i våra yrken liksom. Men just när man kommer till tränarna, det finns inga människor, skulle jag hävda, som är lika passionerade när det gäller hockey, som liksom äter, sover, lever hockey som en tränare gör. Och kanske framförallt i NHL, där, jag menar, han hade nyss fått sparken av Philadelphia Flyers. Han kunde ha valt att lägga sig liksom på en solig strand någonstans och bara slicka sina sår. Istället så satte han sig på ett flyg till Sverige i typ så här februari och liksom hänger i hovets sunkiga environger och bara för att liksom så här lära sig mer om hur Rickard Grönborg jobbar med Tre Kronor. Det imponerade på mig faktiskt.
Ja, men verkligen, det är ju en sån grej man glömmer bort. Och Men det ska man komma ihåg med Dave Haxel. Han fick mycket skit i Philly, men han kom direkt från collegehockeyn och liksom någonstans, de här som orkar göra saker för att utvecklas är ju de som blir kvar. Och jag tycker samma där, som jag har sagt förut, var inne på det temat, att folk är så snabba att bestämma sig om ledare. Det här funkar inte alls, du är en dålig tränare. Jag tänker att det är ändå ett skrå där jag tänker att det finns väldigt mycket utvecklingspotential. Visst, du måste ha någon form av grundtalang också. Precis som spelare så måste ledare också ha en grundtalang för att förstå hockey, för att hantera människor och en grupp. Det behöver man. Men det finns ju väldigt mycket du kan jobba på och bli bättre på. Och någonstans får man ju anta att Haxtell har gjort det. Får det svårt att se att han skulle få de här resultaten annars. Att det är helt sjukt. Alltså tränare, jag kan bara fylla i vad för att säga, det är otroligt vilken tid de lägger på allt möjligt. Liksom, de är på hallen så morgon och liksom, det är video och möten och göra övningar. Sen ska alla tränare gymma nu för tiden också, så alla är där typ 5.
De löpas innan matchen och sånt.
Ja, och sen är det media och hej och hå och allt det där. Så att, nej, de gör ett hästjobb.
Dallas, Minnesota. 2-2 efter matchen här söndag till måndag natt. Och Uffe, ska vi säga så här att det här är slutspelet då Filip Gustafsson tar första tröjan på riktigt ifrån Marc-André Fleury? Tror du att det kommer vara historiebeskrivningen här och enbart ska ta målvaktssituationen i Wild?
Ja, alltså jag tror de flesta mig inräknade blev ganska förvånade över att Fleury faktiskt fick starta match 2. Det är klart, nu blev ju första matchen blev ju en riktig långkörare och det är klart att det är extra tufft för en målvakt, men jag menar, med tanke på hur Philips säsong har utvecklat sig och vad han har presterat, så i min värld så gick han in i slutspelet som första keeper. Nu hade ju Wild en annan filosofi bevisligen och den straffade sig ganska ordentligt. Men just nu när man såg att han fick komma tillbaka i kassen i match 4, nu blev det visserligen förlust här då för Minnesota, men det var väl tecknet för mig att nu har de väl ändå tagit beslut att det här är Philips kasse att förlora i princip.
Alltså, Jonta, vad känner du kring den här serien hittills? Har den haft alla ingredienser som du hoppades på inför slutspelet drog igång? För vi var ju väldigt hypade kring den här.
Ja, men det får man väl ändå säga. Den har varit tajt uppenbarligen resultatmässigt. Inte alla matcher, men den är ju 2-2. Och det har varit irriterat. Tränarna har varit luven på varann. Dean Everson och Peter Boer, som har ju två... De är lite surmulna. Båda har den auran. Även som ser ju argare ut. Men De Boer är...
Fast det är väldigt mycket vi tränare som ser och upplever sura i det här avsnittet.
Ja. John Cooper är inte så. Varenda gång han är arg så är det så här, oj. Vad arg han är. De har blivit lite förvånad.
Någon kram?
Ja, men han passar ju mer som den här mysfarbrorn. Som säger, jag har varit jurist. Nu ska jag förklara för er hur det förhåller sig. Så är inte de. Peter Boer har ju en otrolig dricka bärs aura. Och liksom
så. Ja, det ser jag framför mig.
Ja, han är den. En man av folket. Det är väl egentligen det som jag vill lyfta fram i den här serien. Att de har två tränare här. Nej, det är klart att det är så. Det som är tråkigt, som står ut, det är ju Joel Eriksson Ek. Att hans kropp har bråkat så mycket. Där, ja, det hade varit kul att se han.
Ja, sen ska vi säga det, Uffe. Alltså man går väl och väntar lite på Kirill Kaprizov också. Bara ett mål så här långt på 4 matcher. 0 assist.
Ja, och där undrar man ju hur det är ställt med honom egentligen. Han kom tillbaka efter en rätt tuff skada och känns väl inte riktigt som han är i närheten av sig själv än. Så det känns lite oroväckande för att Wild har ju inte det mest spetsiga laget. Liksom nu har de ju fått ett extra mindre segling kan man säga, tack vare liksom att Marcus Johansson kom in och fick fart på Matthew Boldy. Men utan Kaprizov så känns det ju som att då har de inte jättemycket att erbjuda offensivt sett. Så att det kan nog bli det som avgör den här serien. Om han vaknar till liv här och liksom blir en faktor, då har de goda chanser tror jag faktiskt vinna det här. Men gör han det inte så då kan det bli riktigt, riktigt svårt.
Jonta, tror du att våra kompisar i grannlandet Finland har Dallas som sitt nya favoritlag? Jag tänker på hur dominant Roope Hintz och Miro Heiskanen är just nu. Hintz har väl, vad är det, 8 pinnar så här långt i slutspelet. Och Heiskanen är ju precis bakom.
Ja, Dallas mot Carolina hade ju varit en väldigt bra final för dem. Nu är jag väl tvek om Teräväinen inne komma tillbaks. Men Aho där, Puljujärvi också i Carolina. Och som du var inne på, Hintz och Heiskanen stjärnor. Du har Hakan Pää, du har Esa Lindell, Joel Kibranta. Så att det är ju väldigt blåvitt i Dallas. Så ja, absolut. Jag köper det.
Okay. Nästa serie på västsidan, det är den mellan Vegas och Winnipeg. Den som hittills har innehållit flest tacklingar per match. Jag tittade en del av den tredje matchen som du och Hockey Södergren kommenterade, Jonta. Och då såg jag att det fanns en statistikrad där det var 128 tacklingar per match eller något i den stilen. Det kan ha varit 126 eller 125 också. Jag tänkte så här, hur orkar de med det? Alltså 126 på 3 perioder. Det är ju typ 3 tacklingar per byte, känns det som.
2 blir det väl.
Alltså jag har inte koll riktigt på matten här. Jag gissar ju.
Ja, men jag tänker 60 gånger 2 blir ju 120.
Ja, det är ju helt korrekt.
Så att
det var inte så svårt att ta sig fram till.
Nej, jag kände... Men det är tidigt på morgonen.
Morgongärna
säga.
Här.
Ja, exakt. Men...
Jag säger inte att lyssna. Det är väldigt mycket tuttar där. Du sitter ju bara i Uber som du alltid
ja,
gör.
Ja, jag har inte sett på någon blus här. Det står tidigt på morgonen här. Men i vilket fall? Nej, den har ju varit väldigt, väldigt tung, den här serien. Väldigt kul också, samma där. Jag tycker att, jag säger som jag alltid har sagt med de här grejerna, att vi snackar så mycket, hockeyn är bra och tekniskt och mål och hej och hå, men det är ju ändå det fysiska man vill åt. Och vi var inne på domarna förut, jag gillar att nivån är lite annorlunda i slutspel. Det ska liksom kosta, det ska smälla, det är där man går igång. Och Vegas, Winnipeg, där har ju 2 lag som är tunga. Vegas är liksom en maskin som maler och maler, och Winnipeg försöker att nöta ner dem på sitt sätt. Och det har varit väldigt, den matchen var ju väldigt, väldigt kul att göra. Nu gick den till förlängning, och det är ju alltid spännande med drama. Men ja, 2 bra lag. Sen är det ju, de är ju svåra att få grepp om. Winnipeg, det sa jag till Håkan när vi körde, att för mig är det NHLs svåraste lag att förutsäga. De var ju klappkassa i 2 perioder, sa det inför tiden, att de kan komma tillbaka. Så kommer de tillbaka till tredje, ett helt annat lag. Liksom har fler skott på mål i tredje än de har på de 2 första tillsammans. Så de kan ju verkligen blixa till. Vegas i sin tur, de är ju lite grann som Carolina, tycker jag. Det här är ett väldigt starkt kollektiv. De nöter på. Och sen är frågan, finns X-faktorn? Eichel, absolut, kan vara den. Stone kan vara den om han är fräsch. Men det är 2 ryggoperationer här senaste, inom loppet av 9 månader, när han kommer tillbaks utan att spela slutet av grundserien. Så att, det är frågan, det kan absolut räcka för den här serien och sånt där. Men hur mycket, framförallt i Stones fall, när den här adrenalinvågen som han rider på nu av att just ha kommit tillbaks, det är slutspel i första rundan, det är på hemmaplan för honom också här nu när de är i Winnipeg, han är från Winnipeg. Det är mycket, mycket känslor för honom, men hur mycket, vars kommer hans kropp att vara, kommer en dipp för honom framöver här? Så att det var lite spridda, ostrukturerade tankar om den här serien.
Det är bra. Nu ska jag släppa över till Uffe. Winnipeg var ju mitt skrälltips i vår bracket. Uffe, vad ger de för chanser att vända den här serien som Jonta är inne på? De är ju väldigt ojämna från match till match och i matcherna också.
Ja, och nu fick de ju dessutom Josh Morrissey skadad i den här senaste matchen och kommer väl inte att spela mer i serien. Och det är ju ett avbräck som heter duga. Nu, jag tror Neil Pionk fick väl ta hans roll lite grann och spelade, vad var det, över 40 minuter där i match 3 när den gick till andra förlängningsperioden. Så att, ja, men det, jag håller med, alltså tittar man så här offensivt vad de har för spelare, så tänker man att varför är inte det här laget bättre? Men det är ju, som vi var inne på, det är någonting med kemin i laget eller någonting som gör att det liksom inte kugga i som det borde göra. För det här laget, det borde vara bättre, kan jag känna någonstans, när man ser vad de har tillgång till för spelare. Men av någon anledning så får de inte att stämma, och de är inte tillräckligt liksom konsekventa i det de gör, tycker jag. Och det är väl det som talar för att det här kommer att ta slut redan i första rundan, kan jag känna. Trots att de har en av NHLs bästa målvakter i Connor Hellebuck. Så jag är inte så optimistisk faktiskt.
Sen tycker jag vi ska faktiskt kritisera Kevin Cheveldayoff här lite grann. Att vi var inne på det, Adam, när vi hade deadline-avsnitt. Att jag hade ju förväntat mig att Winnipeg skulle plocka in en back. Dels för att jag tyckte att de hade mått bra av det även utan skadan på Morrissey. Men nu finns det ingen försäkring heller. Pionk gjorde jättebra med sitt ökade ansvar. Men du hade ju hellre haft honom göra det jättebra ett snäpp ner i hierarkin. Så att sen förstår jag att de gick väldigt dåligt just då. Han vill inte göra för mycket. Och bara liksom... Ja, valde att bredda forwardsposition istället. Och visst, Namestnikov var bra. Niederreiter tyckte jag såg väldigt bra, framförallt i den matchen. På hemmaplan. Men ja,
det var ju som du är inne på, det var ju trycka på knappen läge helt och hållet.
Ja, vi har varit inne på det så många gånger liksom, i deras kontraktslägen, ja. På de här nyckelspelarna som är Dubois i sommar och alla andra nästa sommar. Jag tycker att det var lite för defensivt.
Vi ska avsluta avsnittet idag med Oilers Kings. Just nu är det 2-2 i den här serien. Och får jag ställa frågan så här. Har Leon Draisaitl varit den bästa spelaren totalt sett i hela slutspelet så här långt?
Oj.
Monsterinsatser i den första två. Kanske inte lika bra i tredje, men studsar tillbaka här i fjärde. Det är väl lite som man kan sammanfatta hans slutspel.
Ja, nej, men det är ju någonting med honom och slutspel. Jag menar, det är klart, han är nog världens bästa spelare på daglig basis. Men han har ju, jag menar, det är bara att titta på i fjol liksom, när han spelade i princip på ett ben och var helt fenomenal ändå. Och jag tycker att han faktiskt i större utsträckning än McDavid har förmågan att lyfta sig ett hack. Hur det nu än är möjligt för en sån spelare i ett slutspel. Och där handlar det väl bara om, kan han få med sig fler? Nu tycker jag det jag har hunnit se här på morgonen av det som utspelar sig i nattens match, när de kvitterade 2-2 i match, så tycker jag att det verkar som att det var fler som tog sig i kragen där ju längre matchen led. Men det är väl så att, jag menar, om det är fler än Draisaitl som levererar, då vinner Edmonton den här serien, det är helt övertygad om. Men det är väl den stora frågan, hur många av de andra spelarna som förväntas ta ansvar här kommer de att få igång. För att om alla följer Draisaitls exempel, då kommer det här att se riktigt, riktigt bra ut för Oilers.
Draisaitl har ju det där, men jag har även hans stora genombrott slutspel 2017 på nätina fortfarande. Han var helt makalös då, som en, det var ju långt innan det här stora genombrottet hade kommit. Han har ju, jag tycker det finns ett par grejer som jag tror gör att man upplevt att han lyfter sig i slutspel. Det ena, om man ska vara lite kritisk, eller det är att han är ju inte en maskin i grundserien. Man kan se på Leon Draisaitl att det finns ibland liksom perioder då han går inte på 100% hela grundserien. Det tror inte jag, och det är väl där han har ibland fått lite kritik för sitt defensiva spel. Det är inte för att Leon Draisaitl är en dålig defensiv spelare. Det är nog för att ibland är han inte riktigt där. Men när det väl behövs, då kopplar han på och då är han dominant över hela banan. Och jag köper vad du säger, Adam, att han har varit den bästa spelaren i det här slutspelet. Och just den här liksom, att han kan göra så mycket. Han kan göra de här grejerna i egen zon. Han kan göra poängen, det vet vi. Han har den där attityden. Lite så här härligt. Man glömmer bort att han är tysk ibland. Han är tyska liksom Beckenbauer-grejen. Så här, bara in och köra liksom. Det gillar man.
Mm. Absolut. Och han behövde bara 38 matcher på sig att nå 60 slutspelspoäng. Vet ni vilka två som... Vad gjorde du nu, Jonta? Var det något fel i det där?
Nej.
Du skakade på huvudet så mycket.
Nej, men
nej,
det
går
sjukt.
Inte dit nu. Jaha, okej, det var därför. Vet ni vilka två som ligger före honom i den statistiska kolumnen? Alltså antalet matcher till 60 pinnar.
Veine och Mario.
Ja, det kanske var för lätt, Uffe. Jag vet inte.
Det hade nog varit min gissning utan att ha fakta på bordet.
Ja, jag såg den här om natten, men ja, den är ju uppenbar. Men det är ju helt sjukt att han är uppe på den nivån, och det är ju... Ja, det är helt otroligt alltså.
Men sen också måste att han har det tredje bästa poängsnittet i slutspelshistorien. Ja. Bakom Wayne och
Mario.
Ja, precis.
Men det finns ju, och han är mitt uppe i sin karriär, det finns lite av de här typen av spelare som har den här förmågan. Jag tycker att ska man lyfta fram en till spelare som jag tycker påminner om honom, är det Nikita Kucherov, som på något sätt har den här kylan att våga göra grejer i slutspel. Och det är den här typen av spelare som gör skillnad. Patrick Kane skulle man kanske kunna nämna också, vi var inne på honom förut, men det är riktigt häftigt att se. Och det som är med Draisaitl är att han har ju den här fysiska aspekten också. Det är samma där, man glömmer bort att han är så pass stor och stark också, så att han kan göra avtryck i matcherna på det sättet. Sedan får jag göra en smidig övergång till Kings här, Adam. Så när vi pratar om spelare man är imponerad av i den här serien, jag har varit ruggigt imponerad av Adrian Kempe. Jag ska säga att jag trodde inte att han skulle kunna vara så här bra när han kom upp. Jag vet, han är första runda och allt det där, men helhetspaketet som han har nu, liksom skolningen han har tagit till sig, tvåvägsspelet, det defensiva ansvaret han tar, som till viss del faktiskt kan frigöra hans i Kopitar lite när de spelar tillsammans, att Kopitar får ha lite mer energi offensivt. Vi ser målen han gör, farten han har, men också samma där, attityden han spelar med. Jag tycker om att se liksom hur han verkligen har stångats med Van de Kane. Kane är en spelare som kan ta över en match fysiskt och har den där attityden, och Kempe backar inte. Jag tycker att det var häftigt att se. Alltså, jag är väldigt, väldigt imponerad.
Jag håller med.
Absolut.
Jag skulle bara säga att jag minns, jag såg Adrian ganska mycket som junior, och man såg ju liksom att det flashade till ibland, liksom att så här, vilket jäkla skott han hade, men det var så otroligt sällan han liksom utnyttjade det. Och han var en sån här spelare, ni vet, som är, man vet att det finns så mycket där, men det är frustrerande att titta på för att de får liksom aldrig ut det. Men liksom här någonstans längs resans gång, och det var kanske framförallt i fjol som det började liksom verkligen falla på plats för honom, så ser man att det här är spelaren som man på något vis misstänkte fanns där inne, men som bara behövde liksom lockas fram. Och det är så otroligt häftigt att se när en sån kille liksom får allting att falla på plats. Och det har verkligen gjort det för honom. Jag håller med Jonte här också, att i slutspelet, att det är inte bara det här liksom finessrika spelet, utan han tar för sig, han är liksom, kastas in i situationen, han är rätt oem och så här, kompromisslös. Och det är häftigt att se. Jag tror inte vi har pratat nog om liksom vilken bra spelare han faktiskt har blivit här de sista åren.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Är han, om vi då drar sig till slutspelets bästa spelare, är Kempe slutspelets bästa svensk?
Ja, Ullmark har ju varit ruskigt bra de här matcherna. Ja, han klampade igenom en där.
Vad var Filip Gustafsson under de två första matcherna han spelade för Wild? Det var 96-97% där eller någonting. Så att han har varit grym.
Jag tycker Viktor Arvidsson
var ju bra senast. Men absolut, det har ju någonting där.
Nej, men Arvidsson också, då ska vi nämna honom också. För det är bra att du säger det. För han har också varit väldigt, väldigt imponerad av hur mycket han skapar. Och där kan vi prata om gamlingsfart. Han är ju 93, så han har han fyllt 30.
Ja, eller gör han det snart?
Ja, han gör det.
Samma, han är där någonstans.
Ja, men han har ju samma frenesi som alltid, och också liksom att han, återigen vi pratar om X-faktor. Jag tycker man har sett honom göra ett par såna här, slå ett par fina öppnade passningar och sånt där som man kanske inte alltid associerar honom med, så att han har gjort det väldigt bra.
Men det är det jag tycker alltså, någonstans. Nu blir det ju bara bryta in där liksom, man jämför Oilers och Kings lite grann, att där har du såna där spelare som Arvidsson och nu dessutom Kevin Fiala tillbaka, som kanske har utmärkt sig mer än vad Edmontons motsvarande spelare gjort. Okej, nu Zach Hyman avgjorde nattens match. Ryan Nugent-Hopkins hade väl någon poäng. Liksom. Men det är väl någonstans de här spelarna, alldeles i skiktet under de förväntade toppspelarna, som måste kliva in och leverera för Oilers som de har gjort för Kings. Det var dit jag ville komma, bara poängen var att det finns en viss skillnad där mellan lagen.
Ja, för det måste man väl säga, Kings har ett mycket bredare lag, och jag tycker nu när vi hyllar Kings-spelare efter Kings-spelare, så måste vi säga att Philip Danault, han har ju stundtals stängt ner Connor McDavid också i de här matcherna.
Ja, han är ju, jag menar, han har ju varit lite, får man väl ändå säga, bortglömd, men han har ju varit en av de bästa defensiva centren nu i ganska många år nu. Var ju otroligt bra i Montreal där, i den kedjan med Tatar och Gallagher. Eller Tatar på slovakiskt uttal. Och
mycket viktigt tillägg, tack för den.
Tackar. Ja, men det var roligt att man är och jobbar liksom. Man är ju van att säga det på ett sätt. Jag tänkte på det, jag gjorde Slovakien en del VM för, vad var det nu, 2 år sedan.
Du ska inte dit nu. Jag har liksom 12 minuter till att frukosten stänger på hotellet, och Svensson har väntat på mig i 18 minuter nu. Så inga slovakiska stories från VM nu.
Nej, men så här, får jag bryta in? Det är ju så här, alltså Filip Danault, hade Selke Trophy verkligen handlat om så här, bara bästa defensiva forwarden i NHL, så tror jag att han hade vunnit den. Men det är väl så att hans liksom statistik offensivt inte riktigt räcker till för det, med att kanske mäta sig med Bergeron eller Kopitar eller Barkov. För jag tycker att, alltså, vad han har gjort liksom mot McDavid egentligen i 2 raka slutspel. Nu var ju McDavid, gick ju segrande ur den duellen i fjol, som vi minns. Men ändå att han på något vis lyckas vara där och störa världens bästa spelare som han gör, det tycker jag förtjänar kanske mer uppmärksamhet än vad han har fått hittills.
Grymt! Hörrni, stort tack för det här NHL Puls-avsnittet. Det blev dryga timmen om första rundan. Vi är tillbaka nästa vecka igen, och då kommer några matcher i alla fall att vara färdigspelade. Eller serier rättare sagt. Det kommer spelas väldigt mycket matcher här kommande vecka. Jonta, stort tack för den här gången. Bra jobbat i Viaplays sändningar här igen också.
Tack, för det var snällt.
Ja, jag har aldrig sagt förut, men du är duktig. Och tack igen för att du var med i NHL Puls. Ett nöje som alltid.
Tack själv.
Och tack till lyssnarna också. Vi är tillbaka som sagt om några dagar igen. Då blir det fortsatt slutspelstugg här ifrån NHL Puls. Puss och kram på er.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.